Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Välkommen, välkommen kära lyssnare till ett späckat, sprillans nytt avsnitt av Vår blodiga historia. Denna veckan fortsätter vår berättelse om den mystiske Rasputin. Bondesonen som lyckades näsla sig in i de finaste salongerna i Kreml. Om du vill stödja vår blodiga historia så rekommenderar jag att du tar en titt på vår Patreon där du kan stödja den med så lite som $1 i månaden. Alltså inte ens 10 kronor. Det hjälper oss att driva det här programmet vidare och vi är dig evigt tacksamma. Länk till Patreon finns nere i avsnittsbeskrivningen och på våra sociala medier. Men vi ska inte uppehålla oss längre än nödvändigt vid tiggeri och andra uppmaningar. Vi sätter oss i tidsmaskinen och reser tillbaka till början av 1900-talet. Att i detalj redogöra för händelserna de närmaste åren efter Rasputins ankomst till det ryska hovet skulle ta för lång tid. Precis som hemma i Sibirien får Rasputin snabbt en trogen skara anhängare i Petersburg, av vilka åtskilliga är kvinnor ur societeten. Både fysiskt sjuka och de som av olika skäl inte finner sig till rätta i sin tillvaro söker råd och hjälp hos gudsmannen. Och många menar också att han faktiskt lyckats bota deras åkommor. Det kan tilläggas att Rasputin inte är helt unik för sin samtid. I Wien har Freud just börjat formulera sina psykoanalytiska teorier baserat på de patienter han behandlat, många av dem kvinnor ur Wiens societet. I Rom har den svenska läkaren Axel Munthe, som bland sina patienter räknar den blivande svenska drottningen Victoria, fått rykte om sig att vara något av en mirakeldoktor, särskilt bland kvinnor, medan andra kallar honom för charlatan. Rasputins mest framstående patient är naturligtvis tronföljaren Alexei. Pojken tycks faktiskt må bra av att ha Rasputin nära sig. Får han ett anfall av sin blödarsjuka sätter sig Rasputin vid sängen och talar lugnande till pojken. Ibland berättar han någon spännande saga från Sibirien och efter en stund brukar blödningen ge med sig. Det mest kända tillfället när gudsmannen botar tronföljaren är på hösten 1912. Under en vistelse i ryska Polen råkar Alexej skada sig i knät och blöder kraftigt. I flera dagar plågas han av smärtor och alla tror att han ska dö. föräldrarna är helt ifrån sig och man börjar till och med att förbereda för begravningen. Då kommer ett brev från Rasputin som är hemma i Sibirien. Det lyder: Gud har sett era tårar och hört era böner. Var inte oroliga, han kommer inte att dö. Låt inte läkarna besvära honom för mycket. Efter några timmar har blödningen upphört. Visserligen är Alexej inte helt återställd och det dröjer länge innan han kan gå. Men han är i livet och bara det uppfattas som ett mirakel. Förmodligen är det just Rasputins tillförsikt och lugna sätt som hjälper Alexej genom de många kriserna. Läkare med expertkunskap har senare förklarat att omgivningens beteende kan påverka den blöda sjuke patientens möjligheter att bemästra en kris. För tsarinnan är saken emellertid klar. Rasputin har sänts av Gud för att hjälpa hennes son. Överhuvudtaget tycks Rasputin ha god hand med barn. En hovdam som tillkallat honom då hennes egen son varit sjuk berättar senare: Rasputin bad över honom när han sov och rörde vid honom så att han vaknade. Jag blev rädd, men min son sträckte sig mot Rasputin och kallade honom farbror. Rasputin tog honom i famnen, höll om honom och talade med honom som man gör med barn. Så la han honom tillbaka i sängen. Nästa dag var min son bättre. Vid det tillfälle besöker Rasputin ett barnhem, visar intresse för hur barnen har det och för mödrarnas situation. Men det finns en annan, betydligt mörkare sida hos honom. Flera av dem som blivit hans anhängare förlorar kontakten med sina familjer. Några blir till och med vansinniga. En kvinna som varit barnsköterska hos tsarparen och besökt Rasputin i hans hemby berättar: De första dagarna var allt bra. En natt kom Rasputin in till mig, började kyssa mig, försatte mig i hysteri och tog min jungfrudom. Barnflickan avskedas. Att säga något ont om Rasputin inför tsarinnan är oacceptabelt. Så småningom börjar tsarinnan brevväxla med vår kära huvudperson. Tonen är sådan att en oinvigd kan tro att de har ett förhållande. Eftersom mycket få känner till tronföljarens sjukdom förstår man inte heller vad Rasputin har i tsarpalatset att göra. En god portion avundsjuka är med i spelet. Aristokratin ser denne oförskämde man av bondesläkt gå in och ut hos tsaren som om han vore den förnärmaste adelsman. Om någon av dem misstänks ha ställt till med ens bråkdelen av vad Rasputin sägs ha gjort skulle den pryda tsarinnan genast kasta ut dem. De otrevliga historierna om honom gör att Rasputin regelbundet måste lämna hovet, men lika säkert är han snart tillbaka. Detta pågår till 1914 och då inträffar en ny katastrof, det första världskriget. I nära anslutning till mordet på ärkehertig Franz Ferdinand och hans hustru i Sarajevo, som du kan höra mer om i avsnitt 7 av denna podd, blir Rasputin svårt knivhuggen i Sibirien. Vissa källor uppger att attentatet sker samma dag som skotten i Sarajevo. Trots detta skriver Rasputin från sin sjukbädd flera telegram till tsaren och ber honom att inte ingripa i händelserna på Balkan. Om så sker ser han för sig, citat, ett hav av tårar, slutcitat. Han uttrycker sig mångordigt, men det centrala budskapet är tydligt. Blir det krig, förlorar ni allt. Uppgifterna kring tsarens reaktion på detta skiftar. En del säger att han river Rasputins uppmaning i småbitar, medan andra vittnar om att han först överväger att följa sin förtrognes råd, men ändrar sig. För den 1 augusti 1914 börjar kriget med Ryssland på ententens sida. När Rasputin återvände till Petersburg på hösten 1914 märker anhängarna att han förändrats. Även om han alltid haft alkoholproblem har han de senaste åren försökt lägga band på sig. Nu dricker han istället ohämmat och är ofta berusad. Också hans vänner blir oroliga. Flera gånger under de närmaste åren förekommer intermezzon på krogar och restauranger där Rasputin slår sönder inredningen och uppträder allmänt störande. Han skryter oförblommerat om sin privilegierade ställning hos tsarparet, visar sina nya kläder och säger att han fått dem av, citat, gumman, slutcitat, och så vidare. Varför han dricker så häftigt är osäkert. Anar han att slutet är nära? Det är även möjligt att han ibland ställer till scener för att komma åt sina fiender. Eller så har han helt enkelt det vi idag hade kallat ett missbruksproblem. Eftersom han vet att den som talar illa om honom kommer i onåd är det lätt att besegra motståndarna. Det är bara att ställa till ett uppträde på offentlig plats och se till att rätt person får veta vad som hänt. Tsarparet underrättas och inom kort är angivaren förvisad från hovet. Tsarfamiljens och i synnerhet tsarinnans förtroende för Rasputin är alltså obrutet. Hans förmåga att utföra underverk har heller inte upphört. Både tronföljaren och andra får hjälp av Rasputin de första krigsåren. Det verkar dessutom som om han lyckats undvika att uppträda berusad inför tsarparet. Aldrig inträffar någon skandal i deras närvaro. Hur stor politisk makt Rasputin i realiteten har är å andra sidan osäkert. Naturligtvis uppsöks han av människor som önskar förmåner av gunstlingen och de får då ett litet kort som rekommendation till vederbörande makthavare. Där står helt enkelt, käre vän, gör den till den eller det. De flesta verkar ändå kasta sådana lappar i papperskorgen, men det viktiga är hur situationen i allmänhet uppfattas. Rasputin är en mäktig man i sin omgivnings ögon. Tsarinnan, å andra sidan, använder gärna hans namn som påtryckningsmedel på sin man. När hon är speciellt angelägen om något försäkrar hon att, citat, vår vän, slutcitat, önskar det. Så sker till exempel när arméns överbefälhavare, en framstående medlem av släkten Romanov, avskedas 1915. Alexandra försäkrar också sin man sedan han övertagit högsta befälet att, citat, vår vän ber för dig dag och natt, slutcitat. Men motgångarna fortsätter och folkets bördor blir allt tyngre. Det är svårt för bönderna att driva jordbruk när så många män har inkallats till krigstjänst. De som har något tvekar att sälja det i städerna. Betalningen är för dålig. Flera varor börjar ta slut och ransoner införs. Vad tsaren beträffar verkar han allt mer handlingsförlamad och resignerad. Rykten går om den egentliga orsaken till motgångarna. Tsarinnan är ju av tysk börd. Skvallret går. Spionerar hon åt fienden, hon och hennes vän från Sibirien som naturligtvis är hennes älskare. Paradoxalt nog, men inte ologiskt, är det främst monarkisterna som önskar att Rasputin ska försvinna. De som vill förändringar ser honom som ett utmärkt exempel på tsarmaktens förfall. Ju längre Rasputin blir kvar vid makten, desto bättre för revolutionärerna. De konservativa är däremot övertygade om att allt kommer att ordna sig om Rasputin dör. Då kommer tsaren återigen lyssna på deras goda råd och situationen kommer att stabiliseras. Hösten 1916 mognar beslutet. Rasputin måste röjas ur vägen. De ledande i konspirationen är två storfurstar och en konservativ ledamot från Duman, alltså motsvarigheten till riksdagen. Först Felix Yusupov är mycket rik och har tagit sitt efternamn från moderns släkt, som är en av Rysslands främsta. Han har även studerat vid Oxfords universitet, men mest ägnat sig åt fester och sport. Hemma i Petrograd är han också känd som något av en playboy. Det tycks klart att han är bisexuell, trots att han är gift med en systerdotter till tsaren. Exakt varför Felix inte tål Rasputin är osäkert. Kanske är det helt enkelt hans låga börd som spökar. Det finns också historier om att Rasputin en gång givit Felix en örfil på grund av dennes allmänt feminina uppträdande. Storfurst Dmitri är kusin till tsaren och står familjen särskilt nära. En dag har han till och med varit tilltänkt som gemål åt tsarens äldsta dotter, men Rasputin har ställt sig emellan. Så uppfattar i alla fall Dmitri det. Förtvivlad har han bevittnat den katastrofala utvecklingen i kriget och är övertygad om att alla olyckor som drabbat tsaren kommer från den oborstade Rasputin. Dmitri har för övrigt en svenska.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Anknytning eftersom hans syster tills nyligen varit gift med prins Wilhelm, Gustav den femtes andre son. Dmitri och Yusupov är unga och levnadsglada och litar helt på varandra. Kanske har de rent av ett förhållande. Ledamoten från Rysslands svar på riksdag heter Vladimir Puriskevich och är känd för sin trohet mot monarkin. Men i detta svåra läge förmår han inte att tiga. I ett tal i november 1916 kallar han Rasputin för Rysslands onda ande och tsarinnan för, citat, en tyska på den ryska tronen, slutcitat. Talet gör honom berömd över en natt. Dagen efter tar Yusupov kontakt med honom. Det är detta triumvirat som tillsammans beslutar att döda Rasputin. Trots den tidigare kontroversen mellan de båda männen är det inte svårt för Yusupov att närma sig Rasputin. En bekant till honom är trogen anhängare till gudsmannen och önskar inget annat än att förena de båda. Rasputin förlåter gärna sina motståndare och snart är fursten en regelbunden gäst i hans våning. För att inte bli sedd av de agenter som har till uppgift att skydda Rasputin har Yusupov för vana att komma till Rasputin genom en sidoingång. Bra agent är det där. Så småningom inbjuder fursten gudsmannen till sitt palats vid Mojka-kanalen för att presentera sin unga hustru Irina, som alltså är tsarens systerdotter. Mötet ska ske på kvällen den 16 december. I själva verket är Irina i familjens villa på Krimhalvön. Medan dagarna går förbereds mordet. Ett rum i Yusupov-palatsets källare görs om till en festvåning med vackra möbler och bekväma stolar. Enligt planen ska Rasputin mördas med cyanidpreparerat vin och bakelser. Men om man tvingas skjuta honom är det bra att hålla till i ett rum med tjocka väggar och låga fönster. Man väljer också ut en lämplig plats vid Nevafloden där liket kan kastas i vattnet. För att skaffa sig alibi inför det som väntar ber Yusupov sin hustru att skriva till honom några dagar före mordet och be honom komma till Krim den 16 eller 17 december. Nu är allting klart för det stora dramat. Omkring midnatt den 16 december ringer det på köksdörren till Rasputins lägenhet. Rasputin, iklädd i päls och mössa av bäverskinn, släpper själv in sin gäst. En stund senare ser en tjänsteflicka de båda gå ut tillsammans. Yusupov och Rasputin färdas i bil till furstens palats. Vid ratten sitter en chaufför som i själva verket är läkare och som är med i komplotten. Det är han som har bidragit med den cyanid som är avsett för Rasputin. Vid ankomsten till palatset går Yusupov och Rasputin tillsammans ner i källarvåningen. Efter detta tar legenderna över. Vad vi med säkerhet vet är att Grigori Rasputin blev mördad natten till den 17 december 1916. Men hur gick det till? Enligt den klassiska berättelsen som återges av Yusupovs och Puriskevich åt och drack Rasputin av de förgiftade bakelserna och drack av vinet utan att visa något tecken till påverkan. Yusupov, som för att lugna både sig själv och Rasputin, spelade gitarr för sin gäst och gick flera gånger upp till sina kamrater på övervåningen för att be om råd. Rasputin fick mer gift, men alltjämt utan effekt. Slutligen lånade Yusupov en revolver av storfurst Dmitri, gick åter ner i källaren och sköt gästen bakifrån. Rasputin föll till golvet med ett skrik. Strax därefter kom de andra ner och övertygades om att han var död. De flesta av de sammansvurna lämnade huset medan Yusupov och Puriskevich var kvar. När Yusupov efter en stund gick tillbaka ner i källaren för att åter se på liket öppnades plötsligt Rasputins ögon. Han stirrade på fursten med ett uttryck av intensivt hat, kom på fötter och sprang upp för trappan mot sidoutgången under ropet "Jag ska berätta det här för tsarinnan." Yusupov ropade till Puriskevich: "Skjut honom, han flyr." Flera skott avlossades mot den flyende som nu hunnit ut på gården. Vid det fjärde skottet föll Rasputin till marken, död eller svårt skadad. Några soldater som skyndade dit fick veta vad som hade hänt och hjälpte till att släpa in kroppen i huset. Strax därefter kom först Dmitri tillbaka och kroppen lades i Puriskevichs bil. Mördarna körde därefter till Stora Petersbron vid Nevafloden där kroppen slängdes i vattnet. Rasputins senaste levnadstecknare Edvard Radzinski, som ingående studerat både hans och tsarparets liv, menar att mycket i denna berättelse är förvanskat. Delvis i en önskan att dramatisera förloppet och markera Rasputins demoniskhet för att skydda den person som slutligen fullbordade dådet. Flera vittnesmål, bland annat av Rasputins egna döttrar, pekar entydigt på att han inte tyckte om bakelser, vilket onekligen förklarar varför giftet inte verkade. Att vinet inte heller gav effekt kan väl förklaras med att giftet var för svagt, vilket en del samtida trodde. Det finns också uppgifter om att cyaniden i själva verket var ett ofarligt pulver, även om Radzinski inte delar den åsikten. När Rasputin inte åt av bakelserna beslöt man sig helt enkelt då för att skjuta honom. Yusupov var dock ingen duktig skytt och Rasputin förlorade bara medvetandet. När man sedan upptäckte att han var vid liv ingrep troligen en annan person i handlingen, storfurst Dmitri. Uppgiften att han lämnat huset sedan Rasputin skjutits första gången motsägs av vittnesmål från vaktposter i närheten som inte sett någon bil lämna området vid tidpunkten. Det mest sannolika är att Dmitri stannade i Yusupovs palats hela den makabra natten och sköt ner Rasputin när denne försökte fly. Han var den bland de sammansvurna som hatade Rasputin mest då denne trängt ur Dmitri ur tsarparets gunst och ledde enligt Dmitris åsikt både till tsarfamiljens och Rysslands förfall. Att de sammansvurna hävdar Dmitris oskuld beror enligt detta synsätt på på att man önskat skydda en kusin till tsaren från misstankar att ha begått mord, därtill på en simpel bonde. Som om denna historia inte vore tillräckligt makaber finns också tecken på att Rasputin varit till liv när kroppen kastades i vattnet. Enligt dåvarande polischefen i Petrograd ska obduktionen ha visat detta. Hur än mordet gått till är Rasputin död. Den 17 december skriver tsarinnan till sin man, citat: "Vår vän har försvunnit. Jag kan inte tro att han blivit mördad. Gud vare oss nådig." Slutcitat. På eftermiddagen samma dag hittas en av Rasputins skor under Petersbron och två dagar senare hittas det svårt vanställda liket. Efter obduktionen, vars protokoll senare förstörts, förs kistan till tsarfamiljens eget kapell i Tsarskoje Selo utanför Petrograd. Begravningen äger rum den 21 december i tsarfamiljens närvaro. Det sägs att Rasputin före mordet i ett brev till tsaren ska ha förutsett sin snara död och uttalat en förfärlig spådom. Citat: "Om jag mördas av adelsmän kommer ingen i din familj att förbli i livet i mer än 2 år. De kommer att dödas av det ryska folket." Slutcitat. Radzinski avfärdade detta som falsarium av en av Rasputins sekreterare. Men kanske behövdes ingen större seerkonst för att man mot slutet av 1916 hade kunnat förutse det kommande slutet för tsardynastin. Förhoppningarna att Rasputins död skulle leda till stabilitet och ordning visade sig fåfänga. Drygt 2 månader efter mordet bryter upplopp ut i Petrograd och inom några dagar är revolutionen ett faktum. Tsarväldet är störtat. Några veckor senare bränner en grupp soldater Rasputins kropp på bål. De 3 mordanstiftarna undkommer samtliga med livet i behåll, även om Puritskevich dör av tyfus under det kommande inbördeskriget. De båda storfurstarna förvisas från Petrograd av tsaren någon vecka efter mordet, och det verkar som om Dmitri är den som blir hårdast straffad. Medan Yusupov tillåts dra sig tillbaka till ett av sina gods sänds tsarens kusin till fronten i Persien. Trots att hela släkten ber om nåd är Nikolaj obeveklig. Citat: "Ingen har rätt att begå mord." Slutcitat. Förklarar han och fortsätter, citat: "Jag vet att många av er varit delaktiga i detta dåd." Slutcitat. Yusupov dör i Paris 1967 efter att i 50 år gjort sig ett namn som Rasputins mördare. Dmitri tycks däremot inte vilja tala om det som hänt. Kanske ångrar han en gärning som inte fick den effekt han hade hoppats på, alltså att rädda tsarfamiljen från undergång. Eller anser han tvärtom att man inte skryter med en patriotisk gärning? Dmitri dör i Schweiz 1942. Senare tar hans svenskfödde systerson Lennart Bernadotte hand om kvarlevorna och gravsätter dem på sitt slott Mainau i Bodensjö. Oavsett om Rasputin förutspått tsarfamiljens död eller inte delar de snart hans öde. Natten till den 17 juli 1918 mördas de av allt att döma av bolsjevikerna i en källare i staden Jekaterinburg i Uraldistriktet, inte så långt från Rasputins hemby Pokrovskoje. Enligt den rapport som exekutiongruppens ledare skriver efteråt bar tsarbarnen amuletter med Rasputins bild kring halsen. In i det sista bevarade de tron på gudsmannens förmåga att skydda dem. Du har hört det 36:e avsnittet av Vår blodiga historia. Detta manus om Rasputin har skrivits av Boson Gidner som driver historiebloggen Bosons historia. Jag länkar till den i avsnittsbeskrivningen. Han skriver en massa intressant om olika kungahus och andra förnäma personer genom historien. Så besök Bosons historieblogg om du gillar historia. Och glöm inte att du kan stödja den här podden med en liten månatlig slant. För så lite som $1, det vill säga typ 8 spänn eller vad kursen nu kan tänkas vara, hjälper du vår blodiga historia att fortsätta leverera spännande historieavsnitt en lång tid framöver. Detta gör du alltså via Patreon och länken hittar du i avsnittsbeskrivningen samt på våra sociala medier. Då får du tillgång till den slutna gruppen Vår blodiga historia Patreons på Facebook där du kan chatta med oss och påverka hur podden kommer se ut i framtiden. Nya idéer och tankar som vi får ventilerar vi i den gruppen. Vi som gör det här programmet heter Robin Freid och Dino Helmefalk. Ni hittar oss på sociala medier om ni söker på våra namn eller på poddens namn. Ta hand om er där ute i stugorna och glöm inte att hålla avstånd. Vi hörs igen om 2 veckor. Tack och hej.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.